Hi, everybody. It's Gene Simmons. You're listening to Alex Room Service, but you knew that.
Skit och häst och mög och välkomna tillbaka till Alex Room Service som nu verkar spotta ur sig avsnitt som om det inte fanns någon morgondag. Men så är det ju också när känslan faller på och det släpps häftiga Creatures of the Night-boxar och andra grejer i livet. Pockar på och pockar ut och pockar över. Och det kommer en fråga, kan du inte göra? Och så slår den an den där strängen som behöver slås an ibland och så kan man göra det. Så att det här är inget planerat avsnitt mer än att jag har planerat det idag. Men jag fick feeling och jag känner att nu måste vi ta och bena lite i det här. Jag var lite övertygad om att jag redan hade gjort det, men världen har visat att så är icke fallet. Det är ju jul som ni vet och som jag tidigare nämnt så är det ju lite av min tid på året. Förra året var inte så roligt men av olika anledningar, men detta året känns bättre. Och alla ljusstakar har varit uppe i några veckor och jag har ätit en hel pepparkaksdeg än så länge, det lär väl bli fler. Jag har redan kikat igenom Liv i luckan, julkalendern från 88, alltså mellansnacket, inte filmerna som barnen har skrivit för de spolar jag, men allting med Staffan Ling tittar jag på. Roliga artister också, Shaboom, Roxette, Lena Philipsson och han gubben som sitter och gör ljud. Det är ju en svunnen konst att ha en farbror i 70-årsåldern som sitter och låter som en snotriksskoter. Nåväl, jul hit och jul dit. Vi ska prata om någonting helt annat idag. Det kom lite filmer på YouTube som jag bara vill nämna. Någon tyckte jag skulle göra ett poddavsnitt om dem, men det kanske kommer längre fram. För er som då inte har hängt med. Dels kom det en dokumentär 1997. Eller 98 som heter Second Coming med Kiss. Och där fick vi se några sekunder av när det återförenade Kiss 96 repade i lite ett par olika lokaler och även en dress rehearsal på en scen i en flyghangar. Och sen dess har jag ju längtat efter att få se det oklippta materialet därifrån. Och det dröjde till i somras när det läckte ut då alla de stora videoläckorna och då kom det bland annat en hel sekvens med MPEG-filer som heter Beta Cam Screeners från The Second Coming. Problemet med detta var att man fick en timme i stöten och det var ett jäkla sammelsurium med hopklipp från fotosessioner, intervjuer, live och rehearsals och så vidare. Väldigt låg upplösning på bilden tyvärr, men intressanta grejer. Men om man då vill åt musiken så får man sitta och pilla mellan olika av de här MPEG-filerna och så vidare. Och nu för någon vecka sedan så var det någon vacker människa, eller det vet jag så inget om, men någon form av yngling eller äldre som har klippt ihop musiksekvenserna och lagt på YouTube så att man slipper allt göfs och skröfs däremellan. Och när det kom en morgon, jag vaknade på söndagen och hade fått en länk, har du sett det här? Och så, ja, jo, jag har sett det men inte i det här formatet. Så det var ju fantastiskt. Då kom den första rehearsalen, några timmar senare kom den andra rehearsalen och några timmar senare kom den tredje dress rehearsal-grejen. Och vad som finns i de här filmerna är den första tejpen. Allting är filmat av Tommy Thayer. Det är en handkamera filmat av Tommy Thayer. Den första klippet, då är Kiss i den första replokalen. När de verkligen precis hade börjat repa. Då var de i något som heter Cole Studios som i Los Angeles. Som tydligen var känt för att inte Public Enemy, det var väl NWA eller något sånt som hade spelat in där. Så en hyggligt känd rehearsal studio, men samtidigt lika stor som mitt vardagsrum. Så detta är ju så nära man kommer att få se Kiss i Tennis 23rd Street-replokalen på film till exempel. Nästa rulle, och det här är runt en halvtimme långt, nästa rulle är också den är ju lite mer, 40 minuter eller någonting. Då är de på SIR, då har de gått upp ett snäpp och spelar i den stora Studio Instrument Rentals. Är det förkortning för SIR har de repat i alla år, alla band har repat i SIR. Finns över hela USA, både i New York och LA. Fantastiskt roligt där, Gene och Peter skriver trumsolot tillsammans. Gene försöker få in lite mer dynamik och dramatik i det, och Peter lär sig av vad Gene säger, för det, han har inte samma känsla för det där. Jättespännande. Och den sista grejen är flyghangaren i Van Nuys. Van Nuys. Där de då har den nya scenen som de börjar testa, och då testar de och kör bara med stövlarna på, utan smink och kläder i övrigt och sådär. Och det är ju någonting med det här. Alltså, tänk då, vi har hela 80-talet, Kiss utan smink, Ace utan smink, Peter utan smink, de spelar live, vi har jättemycket bootlegs med Kiss, vi har ganska mycket med Ace, vi har någon enstaka med Peter också. Det är ju inget konstigt med det, de är utan smink där och så vidare. Och sen återförenas de. Och så helt plötsligt så får vi en bild, film ifrån replokalen där, Cole Studios, litet som en jävla femöring. Och så står de där utan smink, i vardagskläder, och spelar. Carl och Dr. Love är med, Cole Gin är med, och då formerar de sig som 73. Och så bara, alltså det gör någonting i mitt huvud att de är utan smink, att de är i en replokal. Även att de är utan smink på scenen med bara stövlarna. Vi har ju ett par foto på sånt här från 70-talet. När de repar finns ju Paul på Love Gun-scenen utan smink men med kläder. Och allt det känns ju lite så hemligt. Det känns ju som att jag tittar på någonting som jag inte borde få lov att titta på. Eller det här är något speciellt. Och tänk, om detta är i maj 96, i maj 95 var Gene jätteosminkad och så körde juni Kiss Convention turné i USA. Paul var jätteosminkad, Ace var, jag träffade Ace i juni 95 ett år innan utan smink. Men ändå, när de står där i replokalen och kör Calling Dr. Love och Peter spelar på riktigt på trummorna och Ace låter skitbra. Det gör någonting med mitt huvud att titta på det. Det var någon som skrev till mig, för jag delar ut de här länkarna. Ni som vill hitta det, ni får googla eller youtuba. Kanalen heter Storm Shadow. Där är lite mer Kiss på den, men det är inte mycket grejer. Men det är två andra grejer som jag också har dratt ner, som är, fast det hade jag gjort sen innan. Men Storm Shadow. Det slår mig nu, det är ju han i Action Force. Jaja, skitsamma. Ni får Storm Shadow efter kanalen, och jag tror man kan söka på Kiss First Rehearsal 96, för det är det han har döpt den till, eller hon. Nåväl, var hamnar jag nu? Jo, alltså när jag vaknade den morgonen och fick den här länken, jag hade sett det innan, men jag hade inte sett det bara detta. Jag hade suttit och spolat i MPEG-filerna och så vidare, så jag blev ju helt magnetisk och la ut detta och blev jätteglad och så vidare, och så var det, sen är det alltid någon, det är inte detta som läckte ut i somras, det har ju funnits ut, men jag har också haft det sen i somras, jag har inte sett det så här koncentrerat. Ibland är det som att man får inte lov att bli så där barnsligt lycklig för någonting, utan det ska direkt komma någon och bara och det tycker jag är synd. För jag, i mitt liv tillåter jag mig att bli barnsligt lycklig för jävligt poänglösa grejer. Och så länge man inte kan få lov, alltså för de som inte tillåter sig att bli det, det är väl de argaste människorna i världen, gissar jag. Jag tillhör inte dem. Jag är ganska hyggligt glad av mig, oftast. Och jag tillåter mig att bli glad för saker. Jag tillåter mig att bli lycklig för någonting som bara en människa så nära mig som min kära hustru tycker är fullständigt värdelöst och skulle hellre titta på färg som torkar. Men det spelar ingen roll. Jag gillar det. Och så länge jag gillar det så är det allt som spelar någon roll. Men det är ju synd att någon inte, det är ju okej att någon inte tyckte det var roligt. Eller att någon bara, ja men det har jag sett för, absolut. Men vad ger det dig att hacka? Alltså att kommentera det. Vad i ditt liv blir bättre att du måste poängtera detta. Spela den, alltså så här, ta ett steg tillbaka, reflektera. Det jag tänker skriva här nu, kommer det att göra någons liv bättre? Eller är det bara ett sätt att visa att jag kan någonting, eller jag vet någonting? fundera lite över det nästa gång. För det där tycker jag är viktigt. Reflekterandet har ju människor i stort tappat helt. Titta inåt, för fan. Nåväl. Jag har fått så himla många brev här genom åren att jag borde gå igenom Kiss första skiva. Och det känns som att jag har gjort det. Det känns som att jag har pratat om 1973 i all evighet. Amen. Men det visar sig att det har jag ju faktiskt inte gjort. Inte just som jag har gjort med andra skivor. Gått igenom inspelningen eller gjort någon sån fördjupning. Och antagligen är det för att jag har pratat om året 73 i föreläsningar flera gånger. Speciellt när jag börjar med mina föreläsningar, men även nu i höst. Så jag ska göra det igen till våren här i Eskilstuna i februari. Finns biljetter att köpa, hoppas ni gör det. Nu är ju Stockholm-gigget på fredag, här nu den 20, eller på lördag den 26. Nu är det ju slutsålt. Helt vansinnigt att någon vill höra om Gene Simmons Hollywood-år. Och att så många vill höra om Gene Simmons Hollywood-år och titta på Runaway på bio. Gud vad roligt vi ska ha. Alla är hjärtligt välkomna. Men i Eskilstuna den 18 februari så har de precis släppt biljetterna. Så att det är sålt några stycken, det vet jag. Men ni får gärna leta upp evenemanget på Facebook. Eller skriv till mig och fråga så får ni en länk eller sådär. Så kan ni, så ses vi i Eskilstuna. Och sen är jag ju i Växjö den 19 januari. Jag vet inte om det här är bokningar och sånt. Jag ska se vad det finns och så lägger jag ut länkar. Som vanligt. Men just 1973 har jag då inte riktigt fördjupat mig. Vilket är lite lustigt för jag sitter ju faktiskt på de här studiologgarna. Som jag har med någon annan platta och sådär. Så visar det sig, allting har en anledning och korven den har två. Det finns nog en anledning och det var att jag saknade faktiskt en logg, ett datum. Och det fick jag för bara ett halvår sedan. Och har sorterat in i samlingen av digitala dokument. Så det kanske var därför då. För då, nu har jag så jag kan gå igenom alla dagarna. Och innan saknar jag tydligen en dag. Spännande, tycker jag. Och lite roligt. Plus att det har ju också hänt grejer. De här senaste 7,5 åren, snart 8 som jag har poddat, så har det hänt grejer och information har kommit fram och kommit bort som jag inte visste när jag poddade om någon platta eller någon tid för. Så att det är ju därför den här podden aldrig kommer att ta slut. För att om jag pratar om första plattan nu 2022 så kommer jag få prata om den igen om 4 år. För då har det hänt någonting. Jag har läckt ut något eller vi har fått veta något. Eller ja, ni vet precis hur det är. Och det är väl det som är det roliga också. Det här kommer ju aldrig att ta slut. Så länge skutan kan gå så kommer vi väl att rulla på här, tänker jag. Så fick jag ett brev. Det var en Maria Mattsson i Filipstad som skrev. Hon är 3 år och sa att hon har lyssnat på nästan alla mina avsnitt fast hon inte har hört de flesta. Och frågade just om den här första skivan. Och sa, kan du inte göra ett avsnitt om den? Och så, men det kan jag väl göra. Men du kan väl göra det nu? Och så, nej, det kan jag inte riktigt. Så, alltså, vi skickar brev då. Eller, hon skickar brev och jag svarade på dem. Och sen skickar hon fler brev. Alltså, fast jag svarade inte på breven. Jag svarade, när jag läste breven så svarade jag. Sen skickar hon fler brev. Och så sa jag att, ja, men okej, jag kan väl tänka mig då att göra. Vi får se när det blir. Och det blev idag. Tydligen var det fler som tyckte det här var roligt. Märker jag. Framförallt så var det en pågatoffs som hette Ludvig som skrev att jag gjorde hans dag bättre genom att jag ska göra det här avsnittet från en katastrofal dag till en fantastisk dag. Det är med den äran, ska du veta. Så tack så mycket och var så god och hoppas att det ska smaka. Jag vet inte varför din dag var katastrofal, men jag hoppas sannoliken den har blivit bättre nu. Inte just av det här avsnittet utan av andra anledningar i ditt liv men och kanske lite av avsnittet. Jag hoppas det här blir bra, fast det hoppas jag alltid och det tycker jag sällan själv, men det andra tycker det och det är det som är det viktiga. Nu ska jag bara byta ben. Jag sitter i min kontorstol och då får man luta sig framåt och det är sällan bra för varken rygg eller lemmar. Men första skivan då, ja, vad ska vi börja? Ska vi börja med Bell Sound? Ska vi se, jag har lite, alltså det här, ni fattar hur jag har researchat detta. Jag har 4 flikar öppet på internet. Mest för att jag glömde stänga 2 av dem. Så jag nu, Frankie Lymon, why do you... Ja visst, ja, det var ju det. Okej, men vi börjar med Bell Sound då. jag ska försöka göra en grundlig genomgång, inte en flummig, jo en flummig också det blev, eller ja. Och sen så ska vi se om vi kommer i mål när vi är färdiga. Annars så får det väl bli en fortsättning någon annan dag. Men Bell Sound Studios då, den här märkliga studion, fast den är inte så märklig egentligen, men det är det att den är ju inte Record Plant och den är ju inte någon av de andra stora kända, Columbia 30th Street och sånt, utan Bell Sound var en stor studio från slutet av 60-talet, eller slutet av 50-talet och fram till 68-69. Sen gick den sakta men säkert neråt när de första ägarna, de som skapade den och skapade mycket av tekniken i den, sålde den. Men det finns en synkronicitet i att börja från början. Vi är 1950, det är på Mott Street i Chinatown i New York. Mott Street ligger alltså långt ner på Manhattan. Och på nummer 73, kom ihåg det, 1973, kom ihåg 73, Mott Street, börjar två skolkamrater som heter Weintraub i efternamn och någon Cronin, Dan Cronin tror jag. De startar en liten studio, de är intresserade av teknik och startar en studio där de spelar in lite jinglar och lite religiöst tjuhejsan och sånt som man inte behöver bry sig om. De flyttar runt bland olika lokaler i New York fram till runt 56, kanske 57. Då hittar de en lokal på 237 West 54th Street. 2006 var jag Sverre i New York för att titta på Paul Stanley. Det var min första gång i New York. Och vi reser lite olika, jag och Sverre. Han har rest mycket mer än mig till att börja med. Eftersom det här var min första gång i New York vill jag ju säga Kiss-adresserna. Så jag var ju måttligt intresserad av att titta på någon frihetsgudinna och sånt. Så vi befann oss på 54th Street. Allting har ju hänt på den jävla gatan ändå. Vi befann oss på 54th Street på en Subway. Satt och käkade en macka. Och mitt emot oss, strax till vänster från mitt håll sett, på andra sidan gatan, låg nummer 237. Och 237, det är en ganska oansenlig port som var ingången till Bell Sound. Det finns ett foto på mig när jag står utanför den, om man ser tydligt 237 och så vidare. I övrigt syns ingenting. Jag gick in till tjejen som stod i fraktbolaget, som hade varje granne med lokalen, och jag ställde väl någon knapphändig fråga om Bell Sound, eller om den lokalen eller huset där. Hon tittade på mig som om jag var fullständigt sinnessjuk, som de brukar göra, så att jag gick därifrån igen. Där fanns ingen att fråga, och det kanske är tur det. Men jag har i alla fall fått se huset, jag har känt på väggen, jag har dratt i dörren, men jag för mig den var låst. Kommer du ihåg det, Sverre? Visst kom vi aldrig in i trappan, för då hade jag väl fan gått ut på femte våningen. För det var femte våningen som studion låg på. Det var tydligen en creaky hiss, alltså en knakande hiss där man fick åka upp och ner med alla prylar och så. Nåväl, huset finns inte längre. De renoverade det först, trodde jag, för typ 10 år sedan. Men sen visade sig att de rev det. Och nu ligger där lyxhotell, lyxlägenhet. Något lyxigt ligger på hela den kvarteret nu. Så att Bell Sound Studios lokaler och porten till det är ett minneblott. Det var en av de sista grejerna som var kvar från 73 när jag var där 2006. Och nu är det 2022 och nu finns inte det heller. Så ni ser hur fort det kan gå. 2006 då var det 5 år sedan Daisy brann ner, men vi var ändå inte ute i Amityville, och Coventry var också rivet, det var redan på 90-talet tror jag, jag får mig det var mitten av 90-talet. 10 East 23rd Street finns ju kvar, och den här porten till Canal Street teatern finns kvar, och puben där, Three Monkeys som den heter idag, det är ju gamla Letangs där de gjorde sin showcase-gig i augusti 73. Den finns kvar. Där kan man gå in och ta en drink på andra våningen. Ska man gå upp på. Så vet man, någonstans där uppe. Där finns en scen idag och lite sånt. Och då kan vi inbilla oss att det var där de spelade. Men det vet vi inte. Vi vet att det var där i den lokalen. Vi vet att det var på andra våningen. Så kan man ta sig en kaffe och tänka tillbaka till 73 och Life in the Woods. Men när vi då har hamnat 1950... Ja, vi säger runt 56-57 har vi hamnat på 237 West 54th Street. Och Bellsound Studios lever i högsta välmåga och kommer att bli en väldigt populär studio för alla möjliga artister och grupper och så vidare. Inga super, eller ja, ganska många kända så, men inga som vi som har med Kiss att göra. Men vi ska nämna en annan grej. I mars 1960 så knallade in en tösabit i studion som heter Monica Zetterlund. Hon ska breaka i USA, som det heter. Hon är superduktig jazzsångerska och spelar med Count Basie och Lionel Hampton och lite sånt. Och kommer över till USA som en naiv, vad ska man säga, inte lantlolla, men hon kommer över till USA med en naiv syn på världen och blir förfärad över rasismen mot de mörkhyade i USA, trots att det då är superstjärnor i många fall och så vidare, men det finns en groende eller en fastgrodd inbyggd rasism i amerikanska samhället slutet av 50-talet och början av 60-talet. Hon spelar in en platta. 3 dagar i mars 1960 spelar hon in en platta som aldrig släpps. Den ligger gömd och var 12:e år ungefär, och jag läste bookletten nu precis innan. Var 12:e år dyker den upp, ska vi göra någonting med den här, och så hittar man någon låt från inspelningarna och släpper med i någon samling och så vidare. Det dröjde fram till 1999 innan man hittar hela rullen med, ska vi se hur många låtar det är. 16 låtar, fast det är ett par tagningar då. 4 är alternate takes, och 12 låtar och 4 alternate takes på några av låtarna. Så de släppte hela denna på CD med Monicas goda minne. Liksom. Efter då 39 år så kunde man få höra detta. Så det är en fantastisk skiva för alla som gillar Monica Zetterlund, för alla som gillar den tidens storbandsjazz och så vidare, vokala jazz. Så är det fantastiskt. Jag är otroligt förtjust i Waltz for Debbie-plattan med Bill Evans. Men då är det bara hon och piano nästan. Men det här är en fantastisk skiva att lyssna på. Och det är en spännande historia att läsa. Om man köper CD:n så får man den här historien om plattan. Och lite om tiden och att den försvann och sen dök upp efter 40 år. Så detta hände i Bellsound 1960. 1968 så hade Dan Cronin och hans kollega Weintraub tröttnat och sålde av sitt livsverk. Nej, jag ljuger. Vänta lite, jag ska bara kolla. Nej, inte, det var inte, nej. Vi börjar om. Jag tänker inte klippa där, för jag kommer aldrig ihåg var det är någonstans. Så här är det. 1968 är det en superstudio som jättemånga använder. Då dör Dan Cronin i en flygolycka. Och något år efter det så sålde kollegan Al Weintraub studion. Och efter det började den gå lite på dekis. Tekniken blev lite utdaterad. Det kom större och bättre studios på annat håll och så vidare. Helt fantastisk historia. Man kan läsa på lite om det här om man googlar. Men det viktiga är ju att 1973 så kommer det börja hända grejer i den här studion. Det finns en fin bild som man kan googla fram på själva studion. Jag gissar att om man söker Bell Sound Studios och så bildgooglar så kommer det en bild på hur studion ser ut. Väggen är ganska färgglad. Man ser en flygel, man ser något som ser ut som en liten receptionsdisk, men det är det inte. Och så ser man ett bås till höger, ett blått bås. Den här bilden är jättefin. Man ser att den här studion, det är en ganska stor studio, men framförallt för de som har tillgång till några eller flera av de här bilderna på Kiss ifrån när de spelar in sin första skiva, så är den här bilden ovärderlig. För man kan se, eftersom väggen har en lustig målning hela vägen, så kan man med hjälp av den se och placera var stod trummorna, var stod basen, var stod gitarrerna, var står medlemmarna när de sjunger, var står medlemmarna när de spelar in gitarr. För mig, alltså egentligen, jag skulle ju önska att någon tog just den här bilden på själva studion och sen några av Kiss-bilderna och gjorde en sån här composite-bild så att man placerar in Paul Jean och trumsetet och Ace liksom i lokalen. Jag har inte Photoshop själv, sån Photoshop-magi kan jag inte tyvärr. Men det borde gå att göra, för lokalen ser exakt likadan ut, rent målningsmässigt och så vidare. Flygeln står på annat ställe när Kiss spelar in, men det är ju enkelt photoshoppa, tänker jag. Så ni som sitter där med Photoshop skills, ni kanske kunde göra det, så får jag titta på den bilden. För tänk att få en sån här 3D-bild, ni vet, som man tittar, som man vänder sig till höger och till vänster, och så ser man hela studion och så står de där inne. Det skulle gå att göra en sån om man är riktigt intelligent och har datorprogramvara och bilderna. Och jag är varken intelligent eller har datorprogramvara, men jag har bilderna. Så för er som skulle vilja jobba med det här, så ni får ju hojta, så kan vi lösa det på någon vänster. Mycket, mycket, mycket spännande liten studio som är lagom stor. Det är ett stort rum, och sen så har vi då teknikrummet med alla moduler och annat spännande i. Jag är speciellt ombedd av min kära vän och kollega Emil att nämna deras Scully 280. Det visste inte jag vad det var, så det har jag googlat, och det är en tape machine tillverkad av sagde Dan Cronin, delägare i Bell Sound, ut efter en Scully 270. Vad som är unikt med den här har jag ingen aning om, och varför jag skulle nämna den i podden har jag inte heller någon aning om. Men bandspelare är skoj, och det är ju roligt att den bandspelaren som Kiss använde att spela in sin skiva på är tillverkad av han som ägde studion, men som dog 68. Så nu har jag nämnt den, Emil, så får du vara klar för det. Man kan läsa Emils fördjupningar i sånt här. Han kallas av mig och min gode vän Mikael för stämskruvsmannen, eftersom han söker detaljer på ett annat sätt än vad jag söker, tror jag. Och han är väldigt intresserad av gitarr eller musiktekniska detaljer. Så man kan gå in och läsa på hans blogg Axology Extended. axeologyextended.wordpress.com, och så kan man gå in på hans Double Platinum genomgång som han fick feeling för efter att han hade hört min podd. Och där kan man lyssna på hans genomgång av just låtarna från första plattan. Eller lyssna. Man kan läsa på engelska och med fruktansvärt svår teknisk engelska. Läsa om inspelningarna och vad de använde för plektrumskydd och hur vänsterskon stod och så vidare. Just när man la fisset i en låt. Det är enastående genomgångar som han har ägnat sig åt, för han hör och begriper sånt. Så jag har ju frågat om flera grejer genom åren och kommer fortsätta göra det. För ofta själv också. Fan, du borde hört av dig innan du poddar. Jag kunde ju berättat vad Dolby var för någonting. Men det är inte lika roligt. Fast denna gången har jag gjort det, eftersom jag då har nämnt Scully 280, som jag fortfarande inte har en aning om vad det är, mer än att det är en bandspelare. Och bandspelare, det tycker vi om. Ska vi börja från början då? Ja, och början är ju inte första skivans inspelningar. Början är showcase-gigget i augusti på Le Tang's, Three Monkeys idag. Där skivbolaget får höra vad de nu har blivit insålda på. Efter det så börjar Kiss repa medan man börjar planera för en skivinspelning. För skivkontraktet är ju i hamn. Det skrivs en massa kontrakt här i oktober sen. Men i september så repar Kiss i 10 East 23rd Street. Och det finns ju en 35 minuter lång repetitionsinspelning där man kan lyssna på om man vill. För att sen i slutet av september gå in i Bell Sound i 2 dagar och spela in vilka låtar de har. Så att producenterna Kenny Kerner och Richie Wise ska få lyssna på detta och kunna göra någonting med det. Nu är det så här. Det här, vi visste inte jättemycket om den här sessionen tidigare, eller för många år sedan. Men så dök det upp dels en bild på en kalender från 73 där man ser tydligt att det är 24-25 september 73 som Kiss går in i Bell Sound för första gången. Som Kiss i alla fall. Och spelar in det de har. Och sen kom det en box 2001, Kiss the Boxet, eller 2002. Och där har vi 4 låtar ifrån Bell Sound Studio. Let Me Know, 100,000 Years, Let Me Go Rock'n'Roll står det, men den heter ju Baby Let Me Go vid den här tiden. Samt Firehouse. Det är lite spännande. Det visste vi inte att den här inspelningen hade överlevt, och ljudet är ju fantastiskt bra. Och låtarna är ju då annorlunda arrangerade, för 100,000 Years har kvar sin fjärde vers. Det kommer den ha ända fram till och med årsskiftet, sen försvinner den. Och Firehouse har ju kvar sitt knepiga arrangemang som man även kan höra på The Daisy och repetitionstapen såklart. Och Nothing to Lose är alldeles för lång. Eller var det Nothing to Lose? Nej, Let Me Know är ju hela låten, men den drar de ju ner sen. Nothing to Lose är inte med där, nej, utan den är med på, vad heter det, på Daisy-inspelningen. Grejen är, vi har då inte vetat hur mycket finns från Bell Sound-inspelningarna. Tanken var att de skulle spela in allt de hade så att Kenny Kern och Richie Wise kunde bestämma sig vad de skulle jobba med. Sen fick jag veta för några år sedan att nej, det fanns ju redan en demotape med 5 låtar, Juice, Strutter, Cold Gin, Watching You och Black Diamond. Så de körde de inte där. Det kan man ju, alltså det låter väl någorlunda rimligt eftersom den demon, versionen av låtarna där på demon låter ju nästan exakt som på skivan. Det är bara egentligen bara solot i Strutter som är flyttat. Men samtidigt så repar de ju Strutter och Fire och Acrobat till exempel på den här repetitionstapen i september och Life in the Woods. Min gissning är, vi vet inte, jag gissar bara, de spelar nog in i princip allt de hade ändå. De hade 2 dagar i en studio, spelade igenom låtarna och så de bästa tagningarna fick då Kenny Kern och Richie Wise sitta och jobba med. För det här var ju ändå, det skulle ju ändå vara orimligt att nej, men vi spelar in några låtar i mars och nu är det september så de behöver inte spela in igen. Det har ju ändå hänt någonting med energin, med låtarnas grundläggande struktur kanske, eller grundläggande energi på ett halvår. Så det låter lite konstigt att de inte skulle ha kört in allting en gång till där. Men det vet vi inte än. Det är ju en sån grej. Man kan ju hoppas att nästa box som kommer är första plattan. Och att det då för en CD är bara Bell Sound Studio Rehearsals och en CD är The Daisy och så vidare. Då blir det ju semester igen. Men 24-25 september 1973, det är de första dagarna som Kiss går in i Bell Sound, spelar in alla sina låtar och sen går de ut ur Bell Sound och väntar. Skriver lite kontrakt och repar och repar och repar. De befinner sig nu i Canal Street Studios. Gissa, det är någonstans här som, inte Studios. Det är någonstans här som Sean Delaney tar ner dem i sin replokal, den här Basement Theater som ligger nere på Church Street, inte Canal Street. Så under tiden Kiss då sätter ihop sig, för det är det de gör, de börjar repa med rörelser och så vidare. Alla de här rörelserna i Cold Gin och Black Diamond och Juice, de kommer ju från Sean Delaney. Det är ju inte då Kiss själva som har hittat på det, utan de har ju alltid varit en del av en enhet. Och det är det som är så fantastiskt. Och då under tiden så strukturerar och arrangerar Kenny Kern och Richie Wise om låtarna. Kanske, eller med Kiss också såklart, men till exempel Firehouse blir ju en helt annan låt. Med helt, alltså det grundläggande riffet är kvar, men de flyttar om hela sektioner och så vidare. Kortar ner, stramar upp, tajtar till. Och på det hela taget skapar de ju den skiva som vi känner som den första Kiss-skivan. Det är en skapelse där musiken i stort är skriven av Paul och Gene och Ace och Peter. Framförallt Paul och Gene, för många av låtarna kom ju från innan. Och sen arrangerad och strukturerad av bandet med hjälp av Kenny Kern och Richie Wise. Och antagligen Sean Delaney, om jag ska vara ärlig. Problemet med det är ju att det finns ju inga vettiga intervjuer gjorda med honom. För alla intervjuer så berättar han ju att han i princip gjorde allting hela tiden. Och det blir ju också märkligt. Det är ju, han har ju en produkt av Kiss, han som alla andra, så att det hade varit bättre att ha filmat och ljudinspelat material från allting, alltid. Ja, det hade varit bättre, för det hade varit bäst. Nu finns ju inte det, så vi får lyssna och begrunda det vi har. 1993, den 12 november, gick jag in i Valbyhallen för CD Purple. Fel år. 1973, den 12 november, gick ingen i Kiss in i Valbyhallen, utan de gick in i Bell Sound Studios för första gången för att börja spela in en skiva. Alltså inte första gången någonsin, för det har vi redan pratat om. Ni kommer ihåg, jag sa ju det precis, att de var där i september. Men nu ska de spela in en skiva tillsammans för första gången. Och därför går det, så säger jag att det är första gången, fast det då inte är, för det är ju egentligen andra. Eller tredje, för att Gene och Peter har varit där innan. Vi får prata om det sen. Nu ska vi spela in en skiva. Och den skivan börjar vi spela in den 12 november. Och den kommer bara ta några veckor. Det går otroligt fort. Så att ni får hänga med här nu. Jag ska försöka och inte blanda bort mig allt för mycket, vilket jag antagligen kommer att göra. 12 november så är vi på plats mellan klockan 4 på eftermiddagen och klockan 7 på kvällen och spelar in på 16 spårsmaskinen. 3 timmar inspelning och 1 timme 16-2 mix. Någon form av snabb mix. Jag vet inte vad det är de mixar ner denna gången i en timme. Men de kanske bara vill höra, spela in någon låt och hör så att det låter vettigt. Det låter inte alls orimligt att det skulle vara så. Att så här kommer det låta ungefär när skivan är färdiginspelad. Så kan det vara. Och de har även passat på att slänga in lite Dolby, som är en brusreduceringsteknik. I 4 timmar då, eftersom de jobbade i 4 timmar. Så den 12 november, första gången de börjar spela in, första dagen de börjar spela in, så är vi på plats i 3 timmar mellan klockan 4 och klockan 7 på eftermiddagen. Sen börjar jobbet. På riktigt. Dagen efter, den 13 november, 8 timmar inspelning från klockan 1 på eftermiddagen till klockan 9 på kvällen. Uppdelat så här. Det är faktiskt till klockan 10. Det står 8 hours, 1 through 9 p.m., 16 track record. Och sen 1 hour, 9 p.m. through 10 p.m., 16 track record. Inte record, utan record. Så att totalt 9 timmar. Det här har säkert med facket och sånt att göra, the unions. Alltså att man måste dela upp det, för man får inte jobba mer än 8 timmar kanske. Eller man får inte fakturera mer än 8 timmar. Det kan absolut vara någonting sånt. Men de spelar i alla fall in i 9 timmar. Den 13 november. Det vi vet är att de spelar ju in grunderna snabbt som fan och samtidigt. Bas, trummor och kompitar antagligen. En av grejerna som Emil lyfter i den här bloggen Axology Extended om just första plattan är att det är uppenbart att de spelar in grunderna samtidigt. Speciellt trummorna och basen, därför att ni vet, på en virveltrumma har man här rastret eller som hänger under. Och när basen drar igång i 100 000 years så hör man att det påverkar det här rastret. Så låter det. Och placeringen i lokalen var lite speciell också. Om ni har hittat den här bilden jag pratade om. Så det här låga blåa grejset som ser ut som en reception, det är egentligen en avskärmning. Så trummorna stod bakom det. Det här blåa grejset finns alltså kvar. Bilden som finns ute är från 69. Men när Kiss var där var det 73. Och det blåa grejset är kvar och trummorna är bakom det. Och väldigt, det är ju bara en meter högt knappt. Så att det döljer ju ingenting från basen som står till höger och gitarren som står till höger. Så när det kommer kraft i bas och gitarrförstärkaren, så påverkar det såklart trummorna. Och trummorna i sig är ju också lite lustigt mickade, eftersom man hör hi-haten både i hi-hatens mikrofon men också i någon av overhead-mickarna. För jag tänkte ta, fan, är det 2 hi-hats? Men nej, det är det att den läcker in i en av overhead-mickarna också när man väl börjar lyssna på detta. Men lyssna på det, ta hörlurar på och så spela skivan sådär högt så att ni tycker det är bekvämt, och så lyssna på 100 000 years för då hör ni tydligt det här rasslandet från trummorna. Och det hördes väl i, var det Cold Gin också, när riffet drar igång? För även när gitarren spelar kommer det ju kraft från högtalarna som är ganska högt uppskruvade. Mycket, mycket spännande och speciellt och intressant. Och det är det som då visar oss att de spelar in grunderna ihop och sen har de gjort pålägg efteråt, som de säger i schackutredningen. Vi har spelat in i 2 dagar, den 12 och den 13 november. Och den 14 november, som är det här dokumentet som jag faktiskt har saknat ganska länge, så spelar vi in i 5 timmar, mellan klockan 4 på eftermiddagen och klockan 9 på kvällen. Och då har vi även hyrt in någonting som heter Fender Twin Reverb. BAM Rentals, man skriver upp när man hyr in någonting, vilket gör en grej lite speciell här om några dagar framåt. Men ett Fender Twin Reverb är, låter som att det är en effekt man hyr in. Reverb, det är ju sånt som finns i telefoner idag, men det fanns det ju inte då. Då fick man väl hyra in en maskin till att få lite eko på någonting här. Den hyres in den dagen i alla fall. Och 5 timmars arbete. Så hittills har vi spelat in i 5 plus 4 plus 3, det är 12, det är 17 timmar. Jag sa 5 plus 4, men det, jag menar 5 plus 9. Ja, återigen, jag har sagt förr, jag säger det igen. Jag gick på Vissegrenskolan i Helsingborg. Matematik är inte en av mina starkaste sidor. Så 17 timmars inspelning, vi går till den 19 november. Nu har det varit lite paus i ett par dagar. Och den 19 november är det 6 timmars inspelning igen och den här Fender Twin Amp är hyrd igen. Det står ju till och med här, står Amp, det gjorde det inte på den 14. Ja, det kanske är ju två olika saker. Fender Twin Reverb, Fender Twin Amp. Amp är ju amplifier såklart. Så 6 timmar till, då är vi på 23 timmars inspelning. Och nu är grunderna lagda. Jag vet faktiskt inte om de var lediga i några dagar. Det kan de absolut ha varit. Men det är i alla fall över en helg. Så att det kan vara att de har varit lediga där. Eller att studion har varit uppbyggad av någon annan och så vidare. Men den 19 november fortsätter de. Det är väl en tisdag eller något sånt tror jag. Med de här 6 timmarna till. Och det är de sista 6 timmarna de spelar in. Så vad sa vi? Jag börjar om från början. 4, 3 timmar, 9 timmar 12, 5 timmar 17, ja jag kan ändå, och 6, 23 timmars inspelning. Så är grunderna lagda, det är mindre än ett dygn, så är grunderna lagda. Och dagen efter den 20 november, vilket då är exakt 49 år sedan, idag, så börjar de med överdubbningar. Då står det någonting så här, det heter 6 timmar klockan 5 på eftermiddagen till 11 på kvällen, 16 track cell sync. Och då, nu tänker jag faktiskt läsa innantill, för det här frågar jag den gode Emil om vad fan betyder det. Och då skrev han så här. Det står för Selective Synchronous och är det som vi idag tänker på när vi tänker på flerspårsinspelning. Att man kan spela upp vissa spår men spela in på andra på samma band. På den gamla goda tiden kunde man bara spela in och sen lyssna. Det fanns ingen medhörning så det gick inte att göra det som kallas overdubbing. Oftast pålägg på svenska. Så det här betyder i korta drag att de har gjort sina pålägg här. Börjat lägga på såklart sång, det kommer väl sist i så här. Men fler gitarrer, akustiska gitarrer, solo såklart och så vidare. Och putsat, spelar du fel någonstans på basen så fixar du väl till det och lite sånt. Trummorna är väl svårare att fixa till eftersom Peter Criss hade en intressant inställning till det där med takt och tempo. Men det är den första dagen, 20 november, som de börjar med detta. Och dagen efter kör vi 7 timmar till, 21 november. 7 timmar Selective Synchronous, cellsynk. Och då har vi även passat på att hyra in en sån här reverb amplifier igen och en wah-wah-pedal. Och det var fan inte billigt, $11 för att hyra in en wah-wah-pedal för en dag 1973. Det måste ha varit ganska mycket pengar. Sen får vi en liten paus igen på 6 dagar till den 27. Nu blir det lite roligt. Vi spelar in, eller ja, vi dubbas cellsynk i 6 timmar och då har vi en inhyrd akustisk gitarr, en Martin D35. Jag har ingen aning vad det är. Jo, det har jag visst det, för det finns bilder på detta. Vi kan ju inte datera, det finns nästan 100 bilder ifrån inspelningarna av första Kiss-skivan. De har ju, många av dem har läckt ut, inte alla, men de flesta. Men man får leta och googla och titta på olika Kiss-samlarsidor på Facebook och så vidare, så kan man få tag i ganska många. Och på flera av dem sitter Paul med en röd skjorta och har en akustisk gitarr i näven. Och därför kan vi ju då datera just den dagen till den 27 november. För det är den dagen som de hyrde in en akustisk gitarr, en D35. Det lustiga är, och det är ganska många bilder från denna dagen. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Därför att vi vet då, vi kan se på de andra vad de har för kläder. För de byter ju naturligtvis kläder. Så då får vi in att Peter sjunger in någonting denna dagen också. För han står vid micken när Paul sitter bredvid i sin rödlustiga skjorta. Och det finns ett foto, två foto på Paul när han lägger någon kompgitarr med en elgitarr som inte är hans egen. Han lägger en kompgitarr med Ace, sån här breadwinner. Jag var lite lustig häromdagen för jag kan inte ge sånt här med gitarrer och vad de heter och sådär. Någon frågar vad är det där för en märklig gitarr Ace spelar. Jag la ut lite bilder från sessionerna på Facebook-kanalen. Och frågan om vad är det för en lustig gitarr Ace har, så sa jag det är väl en sån där Ibanez Fender eller någonting. Och då var det folk som kan sånt här som nej, det är en Ovation Breadwinner heter den, en ful vit gitarr. Och Ace körde på den live och i studio då 1973, sen försvann den ur rullorna. Men vi har då två foto på Paul när han sitter med en Ovation Breadwinner och lägger någon form av komp. Det är ju jäkligt spännande. Så det kan vi alltså datera, de här bilderna. Det är de enda bilderna vi kan datera just av den anledningen att det används något speciellt där, den akustiska. Till den 27 november. Paul i röd skjorta med blå basker och akustisk gitarr. Ser ni en sån bild så vet ni nu och för all framtid. 27 november 1973. Fantastiskt. 6 timmars överdubbning den dagen. Mycket med akustisk gitarr gissar jag. Och även Innovation Breadwinner. Vi kan ju gissa oss till vad de har spelat in. Black Diamond introt är väl lagt denna dagen till exempel. Sen ligger där väl en akustisk gitarr. Där är en låt till va? Eller är det längre fram? Är det någon annan platta jag tänker på nu? I alla fall så är det Black Diamond. Det får vi vara överens om. Samma dag. Och jag visste det är denna dag vi har 3 fakturor. Eller 3 såna här studioslips på. Så då har vi det här, 6 timmars inspelning och akustisk gitarr 27 november. Och vi har även 7 timmars mix, rough mix med Dolby. Det är en halvtimme rough mix och sen, alltså 6 timmar till inspelning, vänta ska vi se. 4 på eftermiddagen till 10 på kvällen med gitarren. 7 på kvällen till 1 på morgonen, 6 timmar till. Med cellsynk, överdubbningar. Och till slut, oklart vilken, jo men det är nog på eftermiddagen, 6:30 till 7, en stereo mono dub. Där, och det här dokumentet fick mig att sätta kaffet i halsen första gången jag läste det. Och det är först nu på senare tid jag har verkligen grottat ner mig i vad det är vi tittar på. För då står det så här, DF45 stereo mono dub. One side EP, Strutter i mono, Cole Gin i mono, Nothing to Lose, nej, Cole Gin står inte mono, Nothing to Lose i mono och My Happy Birthday Baby, inte i mono. Allt det här står under namnet Kiss. Men detta är 3 låtar i Kiss, det fattar ni också, men den 4:e låten, My Happy Birthday Baby, är inte Kiss, utan om jag fattade rätt. Och jag har kollat lite bland annat här så är det Bob Crew and the Generation. Nej, The Bob Crew Generation som har spelat in en låt som mixas samtidigt. Kanske för att de ska ha ut en singel. För om ni söker på My Happy Birthday Baby på Discogs så hittar ni singeln med Casablanca-etikett, den tidiga blåa Casablanca-etiketten. Längden är 3:33 och den är 3:34 på mixen så det är samma låt uppenbarligen. Och den är släppt tidigt 1974. Så den mixades väl då antagligen samtidigt som Kiss mixade sin tilltänkta första singel. Det lustiga med Kiss är då också låtlängderna. Att Strutter är väl hyggligt nära 3:19. Men Cold Gin är 30 sekunder längre här än vad den är på skivan. Sen på skivan är den 4:20, 4:21 eller något. Här är mixen 4:54. Och Nothing to Lose här är 15 sekunder längre. Den är 3:26 på skivan och den är 3:41 här. Mycket, mycket spännande och intressant. Jag hade ju gärna hört de här mixarna men de har vi väl aldrig fått ut, gissar jag. Det skulle kunna vara att Strutter mono mixen där det är väl, är det första singeln eller är det Nothing to Lose? Kanske dags att börja köpa på sig de här, de är ju dyra de här tidiga singlarna och det är ju aldrig någon som lyssnar på dem, så att man vet ju aldrig om det är något kul på dem förrän jag får tag i dem och lägger över dem. Ja, det är nog dags att börja kika på det. Jag får anledning att återkomma till detta. Alla ni som känner att ni också vill veta vad som finns på de här singlarna, antingen skickar ni singlarna som jag har hemma i er samling till mig så kan jag digitalisera dem, eller skickar ni mig pengar så kan jag köpa skiten. Jag lovar i vilket fall som helst då, när jag får tag i det på något sätt så ska jag digitalisera det, och kan jag lägga ut det, gör jag det, kan jag inte det ska jag prata om det i alla fall. Ja, tre fakturor från 27 november. Mycket inspelning den dagen och vi har till och med foto som vi vet är från den dagen. Fråga mig om det finns någonting mer magiskt än det. Det har jag mycket svårt att tänka mig. Dagen efter, 28 november, är vi tillbaka i arbete. 6 timmar cellsynk, det vill säga överdubbningar. Och de har hyrt in en Fender Twin Reverb Amplifier. Den heter Fender Twin Reverb, Fender Twin Amp, Fender Twin Reverb Amp. Det är nog samma sak. Jag gissar att de hyrde in någonting i 2 veckor. Men nu har jag pratat om det så många gånger så att jag har fortfarande inte begripit vad det är. De har hyrt in en extra förstärkare. 6 timmar extra arbete i alla fall den 28 november. Det har gått 16 dagar som de börjar spela in, men det har varit pauser emellan. Så det är ju, på det hela taget är det ju inte många dagar de har varit i studio och spelat in. Vad har vi om vi går? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Detta är den 8:e dagen av inspelningar. Dagen efter, 29 november, börjar ta sig. Här har vi 2 timmars ren inspelning, 16-track record. Och sen fortsätter de med överdubbningar i 3,5 timme. Mellan klockan 4 och klockan 6 på eftermiddagen så spelar de in igen. Kan ju vara att de lägger nya trummor eller nytt någonting. Och sen 3,5 timme med överdubbningar. Lite intressant. Kan det ha varit något som gick fel? Kan det ha varit något de fick för sig att göra om? Av vilken anledning har de fått för sig att göra om någonting? Vi vet inte. Och ingen minns ju, så att det är ju kört, tyvärr. Den 30 november är inspelningarna slut för nu börjar mixandet. Så efter 18 dagars inspelande, som då ändå bara är 10 dagar rena dagar, arbetsdagar, så har de börjat mixa och denna dagen börjar de mixa Nothing to Lose i 6 timmar. Det kan ju vara att de har mixat mer, det vet vi inte. Men 6 hours, 5 p.m. till 11 p.m. 16-2 mix, Nothing to Lose. Det är det vad som står. Och det kanske är för att sätta grundljudet eller så här, hur ska plattan låta? Och så tar de den låten. Nej, det var Nothing to Lose som var första singeln, var det inte det? Jag borde kollat upp detta. Så de kanske sätter grunden för hur plattan ska låta med den låten och så vet de det lite. Kan ha samma inställningar på mycket sen. Sen är det lite paus i några dagar igen. Fram till 4 december. Då står här SF Stereo LP Dub. SF Stereo 45 Dub. Nothing to Lose. 3:26. Kommer ni ihåg vad jag sa innan? Att den Nothing to Lose som var nämnd var 3:41 i mono. Jag ska fan kolla. Jag sitter ändå med datorn här. Ni kan tänka på något annat. Kiss nothing to lose. Se, jag tittar på den första singeln här. För det borde ju stå på singeln hur lång den är. Ja, det är det. Nothing to lose, nothing from Kiss. Nej, det står fan 3:26 på första singeln där. Ja. Ja, då behöver ni inte skicka den. Eller jo, det kanske ni kan göra det. Men det kanske finns en mono-stereo-singel. Ni får fortsätta att prata med varandra. Där har vi en promo, mono-stereo-promo. Har vi längden 3:26. Intro, 17 sekunder. Jaha, det är väl för att när det är promo då måste man veta att de vill ju komma direkt in i sången liksom. Ja, nej vad synd. Då kommer vi nog aldrig att få höra 3:41-versionen om det inte kommer en fräsig box eller någonting. 15 sekunder extra Nothing to Lose. Ja, tack för helvete, säger vi om det. 30 november, 6 timmars mixande Nothing to Lose. 4 december, Nothing to Lose, Stereo LP Dub, Stereo 45 Dub. Vad det betyder för någonting. 5 december då. Nu börjar det bli lite spännande och det är nog det här jag har pratat om när jag pratade om Acrobat. Jag gjorde ett avsnitt om den för länge sedan. 5 december så gör de en tape dupe, det är ju en kopiering, gissar jag, duplication. Med Nothing to Lose, Firehouse, Juice och Strutter, de 4 låtarna. Så det är kort arbete denna dagen, det är en kopiering. De kanske har mixat den då under 6 timmars grejen. Det skulle ju kunna vara så här. Eller har jag fel då? Nej, det är det nog inte. Så jag säger inte det. 4 låtar är kopierade i alla fall denna dagen. Den 5 december. Ja, det står här. På nästa, ja, det var två dokument här också. Är det till? Ja, de har skickat det till Joyce, Biowitz. Stereo LP dub. Nothing to Lose, Firehouse version 1. Vad betyder det? Och Deuce och Strutter. Okej, då har de gjort någon slaskmix eller något sånt och skickat det till skivbolaget så de kan lyssna och se vad kan det här vara för något? Hur låter det? Men vad fan är Firehouse version 1? Det vet vi inte. Det ska jag fundera på jättelänge nu. Men inte i podden utan i mitt privata liv. Så varsågod, sluta stör. Dagen efter, 6 december, fortsätter vi med kopiering. DF 33 och en tredjedel. DF. Oklart vad det är för någonting. 7 låtar är mixade. Eller stereo dub denna dagen. Firehouse version 1 igen. De har kopierat 7 låtar denna dagen. Skickade till Joyce Biowitz igen på Rocksteady Direction Plus på 55th Street, så det är en gata norrut från där de sitter och spelar in, så har de skickat upp det prylarna till dem. Tänk så snällt av dem. Och samma dag, ja men här, så här är det ju, samma dag, ja det är flera olika nu, ni får väl hänga med, jag har inte tittat igenom hur många av varje. Fortfarande 6 december, 6 timmars mix. Okej, då borde den här ligga före. Jag får numrera om mina dokument. 6 timmars mix till 16-2 mix mellan klockan 4 och klockan 10 på kvällen. Cold Gin, 100,000 Years och Love Theme from Kiss. Här har vi alltså första gången som Love Theme from Kiss nämns med det namnet. Den har hetat Acrobat fram tills dags dato. Den dyker faktiskt upp som Acrobat här snart igen, tror jag. Ja, nästa dokument. Detta var 6 december, nu går vi in på 10 december. Då har de kopierat låtar igen. Nothing to Lose, Strutter, Firehouse, Deuce, 100,000 Years. Den klassiska låten Cold You och Acrobat. Acrobat är ju då Love Theme from Kiss. Som de bör ha spelat in i sin helhet och sen har de då bara använt den instrumentala biten i början. Men det vet vi ingenting om. Det är också en sån grej som vi kan hoppas dyker upp en dag. 10 december är vi på, de har kopierat de här 7 låtarna och skickat till Airmail 2352160 och 730058. Ingen aning vad de har skickat dem. Mycket märkligt. De har kanske skickat dem med flygpost till då 55 gatan. Nej, det hoppas jag inte de har. Det skulle ju vara lite löjligt. 11 december. Mix i 5 timmar. Mix and edit. Mellan klockan 7 på kvällen och klockan midnatt. Och 13 december, kopierat 7 låtar igen, LP dubs. Frågan är om det betyder något annat, dubs. Ja, jag vet faktiskt inte det, i och med det kommer så mycket här. Men grejen är, de har ju spelat in plattan, så att det här måste ju vara post-production som det heter, eller post-recording. För plattan är ju inspelad på ett par veckor. Och sen är det ju mixar och det är väl... Okej, Use Order Mark Masters on tape. Så där är nog, det här är nog någon form av mastermixar i alla fall. Där var en testpress här någonstans vi hade datum på. När fan är den? Ja, det kommer längre fram här. Vi är på 13 december, Lucia, fast det firar de inte i USA så de kopierar band istället. Och 14 december, samma där, LP Stereo Dub. Undrar om det här kan vara att de har börjat... göra kopior för att kunna börja göra testpressar. För om några dagar kommer testpressarna nämligen. 19 december, LP Stereo Dubs A and B Sides. Låter ju som att de gör någonting med det. Och 24 december på julafton. Half an hour resequence. Då har de nog bestämt sig för att göra om låtordningen. Innan har vi haft låtordningen där var Nothing to Lose, Strutter, Firehouse, Deuce, 100,000 Years, Cold You och Acrobat. Nu har vi Strutter, Lose, Nothing to Lose, Firehouse, Cold Gin, Let Me Know och på B-sidan Juice, Love Theme Kiss, 1,000 Years och Black Diamond. Så här har vi ju det som faktiskt är låtsekvensen på skivan, A och B-sidan. Kissing Time är inte inspelad här. Vi kommer till det sen för er som inte visste det. Men... Så här har de då, på julafton har de gjort om låtordningen på plattan. så att den blev den som vi kände den som. För jag vill minnas att Nothing to Lose faktiskt skulle varit första låten egentligen för många år sedan. Av någon anledning blev inte Juice det, för det var ju den var väl, fast frågan är om den var deras öppningslåt. Den blev ju det från och med december. Men den var ju inte alltid deras öppningslåt innan Sean Delaney satte klorna i dem. Mycket spännande, mycket intressant. För det känns ju som att det alltid har varit deras öppningslåt, men så är ju absolut inte fallet, verkligen inte, utan den har väl mer varit en liten jamlåt. Om man lyssnar på The Daisy-tapen, där är den ju ett extra nummer och där jammar de i slutet, vilket de ju inte alls behärskar, så att det är ju sådär. Och den 26 december skapas testpressarna, eller i alla fall minst en, för det finns bild på en som är daterad till den 26 december och utskickad och det är lustigt här, det finns ju många sådana här när släpptes första plattan. Kiss själva säger ju 18 februari 74, så många tror ju på det fast det inte är sant. Och anledningen att man tror på det är för att, ja men Kiss själva vet väl. Nej, har vi inte lärt oss det, att det är, om det är någon som inte vet så är det dem. Det man får lyssna och lära sig på, det är ju de som faktiskt forskar i ämnet. Och här står att release date är 25 januari 74. Men det är det inte heller. Men det står på den här tracksheeten för denna testpressen 26 december 73 att plattan släpps om en månad, 25 januari. Nu gjorde den ju inte det, utan den släpptes den 8 januari. Så oavsett vad ni tror och tycker, så är 8 februari är release-datumet. Det där 18 februari, det är ju... Ja, det kan någon annan tänka på. Men i alla fall, testpressen är gjord 26 december, så de har fått hem den över nyår och kunnat lyssna och så vidare. Och vårt allra sista dokument är den 27 december, när de då kopierar till en 8-track cartridge. Det är det sista studioslippen vi har från Bell Sounds 1973, och det är det sista lilla, och då har de stavat fel på bandet, alltså gruppen som det här handlar om. Så har någon skrivit Kids och sen ser det ut som, och så har de då suddat och skrivit över ett S med skrivmaskin. Så nu ser det ut som att det står K-I och så en svart blaffar och så ett S. Otroligt skoj faktiskt. Så där har ni. 12 november, första dagen med inspelning i Bell Sound till skivan. 27 december, sista studioslippen för 73, och då har det gått en månad och 15 dagar, men då är det ju länge sedan de slutade spela in. När kan vi säga att vi hade slutet på inspelningen? Var det den 30 november? Ja, 29 november till och med. 17 dagar minus några lediga. Så fort gick det att spela in en skiva 1973. Och mixa den tog lite längre tid då, ytterligare ett par veckor. Men ändå. Vi ska nämna Kiss in Time också, för de som då tycker att den behövs nämnas, och det tycker jag definitivt att den gör. Då är det så här. I april 74 gick de tillbaka till Bell Sound. Sista gången de går in. 26 april, 27 april är de två datumen vi vet. Det lustiga är, jag har en sån här studioslip, och den är från den 27 april. Där spelar de in i 5 timmar och sen dubbar de i 5 timmar. Det här går ju jävligt fort, ska jag säga. 27 april, Ace Frehleys födelsedag är det väl. Så spelar de in i 5 timmar och sen så lägger de pålägg i 5 timmar. Och då är det Kiss in Time. Jag gissar att de... Alltså 26, vet jag, kan jag inte belägga. Men, för det har jag ingen studioslip ifrån. Men det brukar heta 26-27. Men... Det finns slutet, det är så här, på de här studioslipparna står två datum. Det står datumet för inspelning, 27 april, och det står datum som fakturan är utskriven, 29 april. Det finns en snutt av en studioslip också, som är, ska se här, som är från den 30, då ser man inte inspelningsdatumet, man ser bara faktureringsdatumet 30 april. Så att om faktureringsdatumet var den 29 april när de hade spelat in den 27, om det är två dagar som går emellan en inspelning och faktura, som det är i detta fallet. Så har vi en fakturadatum på den 30 april där de i fyra timmar mixar igen. Och då skulle det kunna vara den 28 april. Vilket gör gällande att de antagligen inte är i Bell Sound den 26. Eftersom de spelar in hela låten den 27. Så är det frågan, vad gjorde de i så fall den 26? Men vi har en fakturadatum som visar den 30 april. Och då skulle det kunna vara att de var där den 27-28 istället. Och spelade in och sen mixade dagen efter. Det här vet, alltså, så länge jag inte får se hela det dokumentet så är det svårt att säga vad som hände. Jag ser faktiskt att man ser under det ena dokumentet ser man ytterligare ett dokument med den 30 april och där står Kissing Time och längden 3:52 eller 3:32. Det är lite, 52 ska det nog vara. Så de har ju mixat den dagen efter då, fort som fan skulle det ju gå, och sen så in på nästa pressning av plattan och så vidare. Så det skulle kunna vara att 26 april faktiskt inte är rätt utan att det är 28, eller så är det 26 april rätt fast de kan ju inte ha mixat den 26 när de inte har spelat in den än. Det är ju mycket, mycket svårt att mixa en låt som man inte har spelat in ännu. Det är ju hart när omöjligt faktiskt nu när jag tänker på det. Skulle nästan våga påstå att det är 27 april och 28 april som de är i Bell Sound. Sen ser jag på ytterligare ett dokument ser jag bara ett completion date, alltså den 3 maj 74, men det är $100, det är någon form av kopiering då gissar jag. Det är fan att jag inte har fått tag i de här, det hade varit kul att se. Det jag ser att det är minst 3 dokument. Men jag gissar att vi faktiskt är lite fel på det med 26-27, att det är 27-28 och sen en liten mix eller tape dupe eller någonting annat spännande någon dag senare också. Så där i april i alla fall, slutet av april, är alltså Kissing Time inspelad och så har man lagt på den på platta. Och då kan ni ju tänka, nu ska ni ju verkligen tänka nu efter lite här också. Eftersom när Kiss, var är vi i april, det är fortfarande de hemvävda kostymerna. Men bara några veckor efter detta så tar de ju på sig Hotter Than Hell-dräkterna. Det är ju här. Fan, det är ju här de gör det. Nu blir jag alldeles till mig. Det här har jag inte ens tänkt på. Ni får prata med varandra. Jag måste kolla en grej. Det är ju för fan samma dag som de spelar in. Herre Jesus. Nu fick jag något att fundera på resten av året. Det är ju den 24 april som de är ute och går i Central Park och sånt och har sina nya dräkter på sig. Men den 27 april, när de då ska ha, enligt den här fakturan, ska vara och spela in mellan 7 p.m. och midnight, 5 timmar, och sen mixa eller dubba mellan midnight och 5 a.m. Då är de ju och spelar i Passaic i New Jersey. Den måste ju vara feldaterad, den fakturan. För om de... Eller är det så här att den är daterad när completion date? Är det för att den är färdig? Så de spelar in... Vänta nu lite här. Vad fan? 26 april, okej. Okay. Om de går in i studio i 26 april på eftermiddagen, klockan eller på kvällen, 7 p.m. och spelar in till midnatt. Och sen så mixar de mellan midnatt den 27 och klockan 5 på morgonen. Då är det ju, och completion date är ju som är datumet här. Då är det ju fan den 26 de går in. Är det det som är grejen då? Att det är då de går in i studio. De, 2 dagar innan har de varit och luftat sina nya fina dräkter med trekanter och sånt på i Central Park. Och sen så går de in i studio den 26 och 27. Så har de ju premiär på i Passaic. Den 27 är ju deras allra första gig med de nya dräkterna. De har ju spelat sitt sista gig med de gamla dräkterna i Charlotte den 24. Eller nej, 21 eller vad det är. Men det här, de har ju premiären är ju 27 april i Passaic. När de förband till Blue Oyster Cult. Då är det så det hänger upp. Men det betyder ju också att de antagligen inte är närvarande på mixen. Det är pappret som är daterat med fakturadatum den 30. Då skulle det i så fall vara den 28, va? Eller det beror ju på hur de har tänkt där. För mixen är från 6 på kvällen till 10 på kvällen. Men det är ju klart att de kanske, det kanske är Neil Bogart själv som har mixat den, eller att det var han som ville att de skulle spela in den. Det här var ju jävligt. Så okej, nu börjar vi om här. Kissing Time. Vi går till april 74. Kissing Time är inspelad i april 74. Den är inspelad, och då måste man tänka sig att de har haft de hemvävda gamla dräkterna fram tills exakt den här jäkla dagen. Så tänk, när ni lyssnar på första plattan nästa gång och lyssnar på Kissing Time, att den är inspelad när de, precis när de har börjat ta på sig sina första riktiga dräkter. Alltså nu menar jag speciellt Ace trekantsdräkt, för innan dess hade han ju inte haft någon dräkt, han hade haft en tröja med mönster på. Men nu har han ju en dräkt som han klär på sig. Kissing Time är alltså inspelad efter att de har spelat sitt sista gig med de hemsydda gardinerna. Och precis i liksom det här skavet mellan hemsydda gardiner och trekantsdräkt. Helvete. Det här borde ju fan någon skriva en bok om. Aldrig tänkt på detta. Aldrig någonsin tänkt på detta. Fy fan vad häftigt. Så 26 april på eftermiddagen går de in och spelar in. Eller på kvällen. Sen mixar de på natten. Sen går de hem och sover. Sen åker de till New Jersey, Capitol Theater. Och har live-premiär med sina nya dräkter. De kanske körde Kissing Time där. Det finns ju rykten, men hittills aldrig en enda inspelning som säger att de faktiskt körde Kissing Time några gånger. Och om de någonsin skulle ha spelat den, lär det ju vara exakt samtidigt som de spelar in den. För sen försvann den nog ur deras medvetande tämligen omgående. Det ska ha varit något gig där i maj som någon roddare minns att de körde Kissing Time, men som tror jag inte ett skit på förrän jag får det hårda fakta. Men det skulle ju kunna ha, tänk om de spelade den i Passaic dagen efter de har spelat in i studio. Dra röven i koks. Vad häftigt om de hade gjort det. This is a song we recorded yesterday. We're gonna try it for you guys. Och sen så visar sig att ingen i publiken ville höra den. Och så, ay shit. Åh oh, fan att vi inte, det finns en Super 8 film härifrån, men där är ingen Kissing Time på den, för där hade jag fortfarande behövt hjärtstartare. Så att tyvärr. Det är en fin film ändå, men ah shit. Aldrig slagit mig att det är ju precis här. Att Kissing Time skapas i skavet mellan hemsydda gardiner och trekantsdräkt. Där exakt, alltså i timmarna mellan detta skapar de en inspelning där. Jag får nu klippa lite. Det blir nu pauser här, för jag blir helt tagen. Usch, jag får nu klippa lite i detta. Eller så gör jag inte det. Om någon annan blir lika tagen som jag, så behöver ni nog också andas lite. Jag blir fan helt svettig. Jaha. Vad ska vi prata om nu? 26-27 april. Jag ska fan aldrig sluta tänka på detta. Jaja. Jag tror det var det. Vi får nog lägga på här. Jag tror andra vill komma åt telefonen. Så vi får nog lägga på och tänka på något trevligt som vi kan tänka på. Fast ska jag avsluta. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Jag hoppas att det här var en genomgång som gav någonting. Det är lite svårt det där när det är en massa förkortningar som man inte har riktigt koll på. Stereo dubs och SF-12 stereo 45 dub och sånt. Men vi kan väl ändå på något sätt, vi kan väl enas om att de spelade in från den 12 november till den 29 november och sen mixade de. Och vad de andra gjorde sen medan Kiss repade inför Coventry-giggen och nyårsafton, det får de ta ansvar för. Vi är ju mest intresserade av Kiss här, som jag har förstått det. Så Tusen tack som vanligt för att ni har lyssnat. Jag ser verkligen fram emot att träffa några av er den 26 i Stockholm på Biograf Sita. Gud vad roligt vi ska ha. Bilder och filmer som aldrig kommer att lämna våra hornhinnor. Och kom ihåg, om ni hör detta innan, kom ihåg att skrika efter extra nummer. För jag har, det känns ju dumt att avslöja det så här, men jag har ju planerat en grej med ett extra nummer. Så skrik efter extra nummer så kommer det ett extra nummer. Så blir det lite som en konsert. Ni vet, jag får ju inte spela live tydligen, jag får varken sjunga eller något annat. Så jag får ju ha detta, detta är ju mina former av konserter, så då vill jag ha det lite som en konsert. Tusen tack för att ni har lyssnat, Ludvig, jag hoppas att avsnittet piggade upp dig ordentligt. Och så var nu snälla mot varandra, fira lite jul, ät lite pepparkaksdeg, det är alltid gott. Man behöver inte baka ut, man kan köpa en hel sån limpa pepparkaksdeg och bara äta den. Jag skär dem som små smörgåsar själv, alltså så här små. Ja, det gör man precis som man vill, om man bara vill skära av en liten bit, eller man vill göra kuber, eller man vill göra andra mönster, men man behöver absolut, eller man bör inte baka ut den i ugn och så vidare, utan ät degen som den är, för att obakat deg jäser bäst i magen, så fantastiskt gott är det i alla fall. Och jag fick ju aldrig äta det här när jag var liten, då fick man ju smyga med pepparkaksdeg när man tog en liten nypa, så att det är därför nu på ålderns höst så kan man ta tag i det här och äta och njuta. Sen är det, jag har en liten idé om att göra, vi brukar ju ses på någon form av sån här livestream i slutet av året. Jag har ju hyllat Animalize Live den 8 december då för ett par år sedan och så vidare. Och jag tycker det skulle vara roligt att göra en sån igen. Och jag har inte någon dag klar för mig. Jag funderar på antingen söndagen den 4 december eller söndagen den 11 december vid 6-tiden på kvällen. Skriv en kommentar vilken tid som passar just dig. Jag gissar att den 11 december skulle vara bra faktiskt. Jag har nu inget bokat den helgen. Så kunde vi kört en... Jag vet inte vad vi ska titta på. Jag är lite sugen på att titta på typ Stockholm 96 eller någon sån, alltså 90s, en reunion-spelning, låta den rulla och prata om det som vi brukar göra. För det brukar komma så jävla mycket frågor. Ibland har jag tänkt att jag måste förbereda mycket att prata om, men det kommer ju av sig själv ändå. Men sen börjar folk ställa frågor, sen glömmer jag ju bort hälften av vad jag ska säga i vilket fall. Så att jag har en liten idé om en livestream. Så vi får se om det blir något, håll utkik i kanalerna så kunde vi ses på internet och sitta där tillsammans och titta på någonting som vi tycker är roligt. Och det ska det vara långt så är det bäst om det är tidig kväll, för jag blir trött numera, jag är trött i sinnet och i livet, men glad också. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ta hand om er, var snälla på internet och köp inte julklappar för miljoner, men köp något vettigt eller ge något vettigt till någon, det är det bästa. Nästa gång så ses vi i havet. Och med det sagt, god afton.